Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på första söndagen efter 13 dagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Matteus i det 3:e kapitlet och från den 13:e versen. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa: det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig. Jesus svarade honom: låt det ske nu, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet, och se, himlen öppnades, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vid Jesu dop så uppenbaras vem Jesus är. Vi är ju i epifaniatiden. Epifania betyder just uppenbarelse. Vi hör Guds röst från himlen som förkunnar vem Jesus är, och himlen öppnas. Guds ande sänker sig över honom. Men idag ska vi stanna upp vid Johannes tvekan inför att döpa Jesus. Inte tvivel, men tvekan. För den hjälper oss att tänka på vad det innebär vem Jesus är. Och på så vis få en djupare förståelse både av vem Jesus är och vad som händer vid Jesu dop. Men Johannes försökte hindra honom och sa: det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig. Ja, Johannes har ju rätt. Men ändå drar han fel slutsats och försöker hindra Jesus. Kan vi känna igen oss i det? Att vi håller fast vid någonting som är rätt, men betonar det på bekostnad av något annat som också är rätt? Ja, i den kristna tron så är det viktigt att vi ständigt går tillbaka till Guds ord för att få hela bilden. För i vår tro finns det många sanningar som kan verka motsäga varandra. Men först när vi håller fast vid båda sidor så får vi en bild som stämmer med verkligheten. Johannes tvekar att döpa Jesus, och han gör det av goda skäl. Han vet ju vad dopet är. Dopet, det är ett dop för syndare. Och han vet vem Jesus är. Hur kan Jesus döpas av honom? Ja, vi förstår att han ställer frågan. Och svaret, det hänger samman med Jesu uppgift. Jesus går in i syndares ställe för att uppfylla allt för vår skull. Och genom att hålla fast både vid det som han redan vet och det som Jesus nu visar honom, så får Johannes en djupare förståelse av vad Jesus kommit för att göra för hela världen och för honom själv. Ja, han kan ju senare vittna om Jesus: se, Guds lamm som tar bort världens synd. Ja, detta att vi behöver stanna upp och ställa frågor ibland, det gäller för Johannes och det gäller för alla kristna. Det kan vara tydligast för de som nyligen blivit kristna och som inte hunnit få så mycket undervisning. Och i alla fall så brukar de vara frimodiga med att ställa frågor. Efter att ha varit i Thessalonika i endast 3 veckor så blir Paulus tvungen att lämna staden för att inte hamna i händerna på den uppretade folkmassan. Församlingen som nyligen har bildats har ju fått väldigt lite undervisning innan Paulus måste lämna dem. Och Paulus skriver därför till dem strax senare om sin glädje över att höra att de står fasta i sin tro. Och så tillägger han: natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Ja, man kan räkna med att den som nyligen kommit till tro och inte fått så mycket undervisning behöver vägledning för att lägga saker på plats. Och det visar sig också att bland Thessalonikerna så fanns det de som menade att eftersom Jesus ska komma tillbaka, vi väntar honom när som helst, så behöver vi inte längre arbeta. Paulus får i sitt andra brev till dem skriva: sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd. Tidigare i det första brevet så han undervisat dem både om Kristi återkomst, att Herren själv ska komma ner från himlen och så möta oss och vara med oss för alltid. Och samtidigt har han uppmanat dem: sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer så som vi befallt er, så att ni väcker respekt hos de utomstående och inte behöver sakna något. Men det tar ett tag för Thessalonikerna att få dessa båda saker. Att Kristus kommer komma tillbaka för att hämta oss till sig. Och att vi ska leva här i våra kallelser och arbeta troget tills han kommer. Det tar ett tag för dem att få båda de sakerna och sjunka in. Och se att det finns inte en motsättning mellan dem. Men också i den mogna församlingen i Filippi så tänker Paulus att det kan finnas saker där som behöver rättas till. Han skriver: tänker ni fel i något avseende så ska Gud uppenbara också det för er. Och så tillägger han: dock, låt oss hålla fast vid det vi har nått fram till. Ja, det är just det som sker med Johannes idag. Jesus leder honom rätt och samtidigt håller han fast vid det han redan har nått fram till. Ja, det Johannes redan visste, det blir ju bekräftat direkt efter Jesu dop. När Jesus står på stranden igen och himlen öppnas. Anden sänker sig över Jesus som en duva. Och rösten från himlen säger: denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Johannes hade rätt. Han behövde döpas av Jesus. Men Jesus kom till honom. Johannes tvekan blir som en bild av hur vi alla kan ha svårt att hålla fast vid allt som Bibeln säger när det ibland inte verkar gå ihop. Men hans handlande blir samtidigt en förebild för hur också vi får lyssna till Jesu ord och lita på honom, oavsett om vi riktigt förstår eller inte. En stor del, eller kanske det mesta av problemen genom kyrkohistorien, kan förklaras med att man inte riktigt lyckats ta till sig båda sidor av det skriften lär i en fråga. Under Nya testamentets tid ser vi exempel på två sådana problem. Redan i Galaterbrevet, som kan vara det första av Paulus brev, så behöver lagens ställning förklaras. Galaterna har förstått att lagen är god, helig och ren. De har förstått att hela lagen, både de ceremoniella och de moraliska buden, kommer från Gud. Och de vet att den som håller lagen förklaras rättfärdig inför Gud. Och samtidigt vet de att Jesus är frälsaren. Men så blandar de samman dessa saker så att de inte riktigt håller fast vid någon av dem ordentligt. De håller lagen så gott de kan, både de moraliska och de ceremoniella buden. Och så räknar de med att Jesus gör resten. Ja, de håller ju inte hela lagen. För det kan de inte, det kan ingen göra, utom Jesus. Och samtidigt lägger de inte all förtröstan på Jesus. För de menar ändå att deras försök att hålla lagen behöver räknas in för att de ska kunna vara Guds barn. Ja, då har de ju släppt vad de egentligen vet om både Guds lag och om evangeliet. För vad säger lagen? Inte säger den att den som försöker hålla den förklaras rättfärdig. Lagen säger att den som håller alla dessa bud ska förklaras rättfärdig. Men den som bryter mot något står förbannad. Och samtidigt, inte säger evangeliet att endast den som uppfyller vissa krav får förtrösta på Jesus som sin frälsare. Att om man uppfyller det mesta av, eller halva lagen, eller i alla fall uppriktigt försöker hålla lagen, så gör det Jesus resten. Evangeliet säger att vi kommer för sent med våra försök och våra goda gärningar. Kristus har redan gjort allt. Om vi verkligen tar lagen på allvar, så säger den inte bara att den som bryter mot den står under förbannelsen. Den säger också att den som blir upphängd på trä står förbannad. Kristus har gjort detta. Han lät sig hängas upp på trä för att bära förbannelsen i vårt ställe. Så går det ihop i korset. Och det visar sig vara mycket större när man håller fast vid allt istället för att försöka jämka ihop det på sitt eget sätt. Precis som Kristus tog förbannelsen i vårt ställe, så höll han också hela lagen, den moraliska och alla ceremonier, i vårt ställe. För vår rättfärdighet finns det inget mer att göra. Det som är kvar är att lyssna och höra att han har redan gjort allt för oss. Så skänks Kristi rättfärdighet åt oss genom nådens medel. Det är också vad vi ser idag i Kristi dop. Hur han går in i syndares ställe. Och samtidigt hur han erkänns som Guds son. Den älskade som aldrig bedrövar fadern som vi gör. Utan han gläder honom alltid. Och genom vårt dop försäkras vi om att vi tas upp som Guds barn. Enbart för Jesus skull. Något vi också ser vid Jesu dop är som sagt vem Jesus är. Och också den frågan har genom tiderna varit svårt för människor att få ihop. Och vi ser också det redan i Nya testamentet. Johannes skriver i sitt första brev om de som inte tror att Jesus är Kristus som kommit i köttet. De kunde inte tro att han verkligen var människa, att han kommit i köttet. De hade inga problem med det övernaturliga, det som många människor har problem med idag. De hade svårt med det jordiska, det mänskliga, framförallt med Jesu blod och Jesu död. Det kunde de inte få ihop. Det står ju om Gud, han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Om Gud är odödlig, hur kunde då Kristus, som är Gud, dö? Nej, de kunde inte tro att han var sann människa eller att han förblev sann människa upp på korset och in till döden. De kunde inte tänka sig att han som var härlighetens herre verkligen hade blivit korsfäst. De höll endast fast vid den ena sidan, den gudomliga, och förnekade den mänskliga. Jesu egen lärjunge som varit med honom, Johannes, han kunde däremot skriva om båda sidor på en och samma gång. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarat, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Vi hör hur påtagligt kroppsligt det är att höra och se och känna på Kristus. Och även Jesu död och Jesu blod skriver han om några verser senare. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Bland de som accepterade att Jesus var sann människa var det däremot ibland svårt att acceptera att han var fullt ut Gud. Skriften är tydlig. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Men när han låter den förstfödde träda in i världen säger han: alla Guds änglar ska tillbe honom. Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet. Vi behöver hålla ihop båda dessa sidor när Bibeln talar om båda, även om vi inte skulle få ihop det med vårt förnuft. Vi ser ju detta också i Jesu dop. Johannes låter Jesus bli döpt. Och Jesus visas vara sann människa som går in i människans ställe genom att låta döpa sig. Och så får han vittnesbördet från himlen om att han är Guds son. Och vi läste just om sonen, att sonen är Gud. Ja, det är som vi sjunger i salmen: förnuft och vishet är till skam och dårskap här. Den sanning seger vinner som tron i ordet finner. Det betyder ju inte att Bibeln är i strid med verkligheten, utan det betyder att verkligheten är större än vad vårt förnuft kan greppa. Därför ska vi inte gå efter vår egen vishet, utan efter vad Gud har uppenbarat för oss. Vi ska använda vårt förnuft till att förstå det Gud har sagt, utan att sätta oss till doms över det. Efter att några av de värsta striderna kring Kristi person hade rasat i kyrkohistorien, så blev en ny fråga central för kristenheten, i och med att kristendomen blev statsreligion i romarriket. Ja, frågan var ju aktuell tidigare, men på andra sätt. Hur är egentligen relationen mellan Guds rike och världens rike? Också detta är ju kopplat till Jesus och vem han är. Hur vi lever i världen med Jesus som Herre. Och också här har man haft svårt att hålla fast vid två olika sanningar. Att den här världens ledare, våra myndigheter, de är insatta som Guds tjänare. Och samtidigt är Guds rike inte ett jordiskt rike, och det är inte bundet av var man befinner sig i världen. Det har ju under stor del av kyrkohistorien funnits individer och rörelser som velat avskilja sig från världen. De har tänkt sig att Guds rike, det är inte av denna värld, och det har de rätt i. Och så har de dragit slutsatsen att då ska vi leva avskilda från världen. Det har funnits de som levt i öknen som eremiter. Och det har kunnat uppfattas som att ju mer världsfrånvänd en människa är, desto heligare är hon. Men vad läser vi i Bibeln? Vi ska leva i våra kallelser i världen. I våra familjer som make eller maka, far eller mor, son eller dotter. I våra arbeten eller i skolan. Ja, breven innehåller ju många sådana uppmaningar. Ni män, gör så här. Ni hustrur, ni barn, arbeta med era händer. Ja, Johannes döparen själv fick ju ge vägledning åt de som arbetade åt staten. De skulle sköta sina arbeten och inte missbruka sin position. Det är någonting gott och rätt att tjäna i sin jordiska tjänst. Men när kristendomen blev statsreligion, då kan man säga att det delvis blev omvänt. Istället för att världen försummades, så såg man nu ingen skillnad mellan Guds rike och det världsliga. Vi måste komma ihåg att hur goda gärningar man än gör, hur viktig tjänst man än har i samhället, så växer Guds rike inte på något annat sätt än genom att evangeliet når människors öron och hjärtan. Också detta påminns vi om när vi ser på Jesus vid hans dop. Vi ser vem han är. Rösten från himlen bekräftar att han är sonen. Han är den som har allt i sin hand. Alla jordens kungar är underställda honom. Och en dag så kommer det att bli synligt. När vi tjänar i våra jordiska kallelser, så tjänar vi därför Kristus. Och samtidigt är hans rike inte av den här världen. När han låter sig döpas, så är det ett steg på vägen till att han blir vår konung, men inte som en jordisk konung, de som beter sig som herrar, utan det är ett steg på den väg där han går för att lida och dö i vårt ställe. Så måste vi påminnas om att hålla fast vid båda dessa sidor. Kristus har frälst oss från mörkrets rike till ljuset. Och vi är i Kristi rike genom tron, var vi än befinner oss på jorden. Och samtidigt är det inte oviktigt var vi är eller vad vi gör. Utan det står ju också att jorden är Herrens och allt vad den rymmer. Ja, vi har idag stannat upp vid Johannes tvekan. Och sett vad vi kan lära oss av Johannes. Hur han höll fast vid vad han lärt sig och samtidigt lyssnade till Jesu ord. När det kom till någonting som han inte riktigt kunde förstå. Johannes är i detta avseende en god förebild. Och samtidigt handlar texten förstås inte först och främst om Johannes. Den handlar om honom som kommer till Jordan för att döpas av Johannes. Han som övertygar Johannes att döpa honom. Och så blir han döpt och ställer sig på stranden. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Honom ska vi lyssna på. Anden sänker sig över honom. Honom ska vi tro på. Himlen öppnas. Han är frälsaren som har öppnat vägen för oss. Han kommer föra oss hela vägen hem. Låt oss därför lyssna på och lita på honom i allt. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du som uppenbarade dig vid din sons dop, när han tog alla våra synder på sig, och som visat oss till honom med din röst från himlen, för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Vi ber dig, bevara oss i hoppet, stärk oss i tron, och hjälp oss till det eviga livet, eftersom vi är döpta till Kristus. Amen.